Vi började i fredags med Galaterbrevet och fann det att Galatien, församlingen i Galatien, eller församlingarna, för det var ju flera stycken, de var intressanta därför att vi kände ett visst släktskap dessvärre med galaterna. För det var så här att de hade kommit att tappa bort en del av frälsningsvisheten, tron för rättfärdiggörelsen. De hade börjat att, som det står i tredje kapitlet i grundtexten, att med köttet förfina andens gärningar. Att bättra på det Gud hade gjort med lite egna prestationer vid sidan av. Och det är alltid mycket ödesdigert att hjälpa Gud med det som han vill göra själv. Det slutar alltid med fiasko. Det gjorde det i Galatien, det gör det hos oss också. Paulus säger att jag måste med smärta föda er till livet igen. Det vill säga församlingen var död. Och han säger, har allt varit förgäves? Och det är ju hårda och starka ord. Och därför så är det så viktigt att vi förstår det här. Att vi har en fiende. Och den fienden vill inte bara frätta oss till det ena eller det andra. Att titta lite långt efter sin nästa hustru och sånt här. Utan han vill väl så gärna att vi ska tappa bort den här tron på Jesu rättfärdiggörelse. För då dör allt samman. Och du vet, vi kommer lätt in i det här. Vi säger, det måste synas på dig att du är en bra kristen. Inte sant? Det är vad vi brukar säga. Det borde synas. Du borde klara det här. Det borde vara annorlunda. Och så vidare. Och vi laborerar med uttrycket en god kristen och en dålig kristen. Som om det fanns två sorteringar. Det står ingenstans i Bibeln att det finns två typer av kristna. Goda och dåliga. Det gör det faktiskt inte. Utan alla är benådade. Därför att alla behöver nåd. Om vi ställer upp en radda mördare och bankrånare och tjuvar och landsförrädare och spioner och kassaskåpsgubbar och såna här, va? På en lång rad, och så benådar vi hela rasket. Och när vi har gjort det så delar vi in dem i goda och dåliga. Det är något snett med det här. Det måste vi förstå. Därför att där nåden finns, där kan vi inte hålla på att dela in på det där sättet. Utan antingen är man benådad eller också är man inte benådad. Och det där, det är ett perspektiv som vi har så hemskt rätt för att tappa. Och när vi gick igenom det här med fikonlövet igår, de som var här och som med en rysning i sitt inre minns vad vi sa då, så förstår ni lite grann varför vi så lätt trillar in i det här. Därför att det här var någonting som visar oss hur allt vårt prestationstänkande har kommit in i våra liv. Prestige och prestation hör ihop, inte sant? Den dag du blir av med din prestige så slutar du också tänka i termer av prestation. Och därför är det så viktigt att du blir av med allt vad prestige heter. För då kan du bli av med allt vad prestation heter. Och då kan du ta emot nåd. Och verkligen tro på nåd. Så det är viktigt att vi gör upp med fikonlöv. Nu ska vi fortsätta läsa lite grann i Galaterbrevet. Första versen i femte kapitlet. För att vi ska vara fria har Kristus frigjort oss. Stå därför fasta och låt inte något nytt träldomsok läggas på er. Och vi hoppar ner till 13 versen. Ni är ju kallade till frihet, mina bröder. Bruka dock icke friheten så att köttet får något tillfälle, fast med må ni tjäna varandra genom kärlek. Vad är det för frihet Paulus talar om här? Vad är frihet för någonting? Är det frihet att leva loppan? Nej, det har vi en känsla av att nej, det är inte det han talar om. Nej, tvärtom säger han att använd nu inte friheten så att köttet får något tillfälle. Den gamla syndiga naturen, den som vill leva loppan, den ska inte få tillfälle. Men ändå är ni kallade till frihet. Och låt inte lura friheten av er, säger Paulus. Låt inte något nytt träldomsok, något nytt slaveri läggas på er. Vad är det för frihet han talar om? Det måste vara oerhört viktigt att vi vet det. Och jag skulle vilja säga så här, att en viktig del, observera det bara en del, men en mycket viktig del, är ansvarsfrihet. Jag antar du har varit med i någon förening någon gång. Och i en förening har man alltid ett årsmöte. Och i årsmötet så läggs det fram en revisionsberättelse och en verksamhetsberättelse. Och sen läggs pannor i djupa väck, för då ska det beslutas om styrelsen ska få ansvarsfrihet eller inte. Eller om man ska klämma åt dem. Och det är lite grann en bild av vad det hela handlar om. Ansvarsfrihet. Och i en vanlig mänsklig förening, där beviljar man bara ansvarsfrihet för ett år i taget, nämligen för det år som just har gått. Och där är det verkligen fråga om gärningar. Har allting skötts perfekt nu, eller finns det något att klaga på? Ja, finns det något att klaga på, så klipper man till direkt. Men när vi nu talar om ansvarsfriheten i Guds rike, så måste vi förstå att den är någonting helt annat. Den skiljer sig mycket förmånligt ifrån ansvarsfriheten bland människor. Därför att den ges för det första inte bara bakåt i tiden, utan framåt. Du får ansvarsfrihet både bakåt i tiden och framåt. Gud har, och du får inte den ansvarsfriheten därför att du har skött allting perfekt, utan du får den därför att det finns något som heter nåd. Och den nåden, den sträcker sig alltså bakåt i tiden, och den sträcker sig framåt i tiden. Du får med andra ord förlåtelse för alla synder du har gjort och för alla du kommer att göra. Låt oss se några ord om det här. Vi går till Kolosserbrevet, det första kapitlet. Kolosserbrevet 1:19. Ty det behagade Gud att låta all fullhet ta sin boning i honom, det vill säga i Jesus, och att genom honom försona allt med sig, sedan han genom blodet på hans kors hade berett frid. Ja, genom honom skulle så ske med allt vad på jorden och i himmelen är. Här säger nu Paulus någonting som vi har väldigt svårt att tänka oss in i. Prestationstänkare och fikonlövsgubbar som vi är allesammans, mer eller mindre. Därför att Gud ordnar i ett enda svep försoning för alla människors alla synder i alla tider. Och lägg nu märke till att det handlar också om de människor som aldrig omvänder sig till Gud. Jesus har också burit deras synd. Så onödigt, säger vi, det var väl dumt. Det hade han väl kunnat slippa i alla fall. Det var väl bra fånigt att lägga det på Jesus. Nej, det var det inte. Därför att det är en bild av Guds sinnelag för oss. Det är en bild av det här att du har fått förlåtelse för de synder du har gjort, men också för de du kommer att göra. Du har blivit införsatt i en ansvarsfrihet som sträcker sig både bakåt i tiden och framåt i tiden. Vi kan titta i första Johannesbrevet, andra kapitel. Där läser vi de två första verserna. Mina kära barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar, så har vi en förespråkare hos Fadern, Jesus Kristus, som är rättfärdig, och han är försoningen för våra synder, ja, icke allenast för våra, utan och för hela världen. Där har du det igen. Jesus har burit allas synder, också de som aldrig kommer att omvända sig. De ska inte kunna säga på yttersta dagen, vi hade ingen chans, det hade de visst. Jesus har burit rubb och stubb. Och då kan du också se på din egen framtid och tänka, ja, han har burit de synder jag kommer att göra också. Vad skönt, de är redan åtgärdade. Vad bra. Detta skriver jag till er för att ni inte ska synda, skriver Johannes. Och då tänker man så här, ja just det, ja, det är farligt att synda, det är fult att synda, och nu måste jag verkligen skärpa mig. Och så kommer liksom fruktan och rädslan över en på nytt. Men det är inte det han menar, utan han menar istället, detta skriver jag för att lära er hur ni ska slippa synda. Förstår ni skillnaden? Ja. Därför att det är ju någonting vi vill slippa. Vi älskar inte synden längre, utan det är något vi vill slippa. Och vi behöver kunskap om hur man slipper loss ur synd. Så att det är inte en bild av en straffande och dömande Gud, utan det är bilden av att inför Fadern finns det en förespråkare, en försvarsadvokat. Och du förstår, Henning Sjöström och grabbarna, de kommer ju inte långt jämfört med den här försvarsadvokaten, därför att han är rättfärdig, står det här. Vi yttrar oss inte om några andra försvarsadvokater. Andra Korinthierbrevets femte kapitel ska vi också läsa. Halleluja. Andra Korinthierbrevet 5. Det räcker med att vi läser den 19:e versen. Ty det var Gud som i Kristus försonade världen med sig själv. Han tillräknar icke människorna deras synder, och han har betrott oss med försoningens ord. Genom Kristi frälsning tillräknar Gud inte människorna deras synder, utan han har istället åtgärdat dem, både bakåt i tiden och framåt. Det innebär inte att vi liksom kan rycka på axlarna åt synden och säga, ja, det är redan fixat det här, utan nu kan vi leva som vi vill. Naturligtvis inte. Men vi måste förstå detta, att när Paulus talar om att vi är kallade till frihet, så är vi kallade in i en ansvarsfrihet som så att säga har två aspekter. En bakåt i tiden och en framåt. Den bakåt i tiden, det är det dåliga samvetet. Det är de inre anklagen. Det är självfördömelsen, det är självföraktet, ovärdighetskänslorna. Det är bakåt i tiden. Framåt då? Ja, det är det vi kallar bekymmer. Det finns väldigt många kristna som lever sitt kristna liv i bekymmer. Bekymmer för, tänk om jag skulle kunna komma att synda någon gång. Och vi tangerar här någonting som jag brukar kalla för den heliga obeslutsamheten. Väldigt många kristna vågar aldrig överhuvudtaget röra sig ur fläckarna och rädsla för att synda. De vågar aldrig liksom överhuvudtaget ta ett initiativ eller göra någonting. Därför att de tänker att, tänk om jag gör fel, det är bäst att inte göra något. Ja, men då vet du ju med säkerhet att du gör fel, för något ska du ju göra. Så det är ju inget bra alternativ. Men ändå möter jag ideligen i personliga samtal människor som lever så här. Därför att när de ser in i sin egen framtid, eller ser på sin egen framtid ska jag säga, så väntar de sig fördömelse av den. De väntar sig att jag kan komma att göra fel, och därmed kommer jag under en dom, och det klarar jag inte. Och om du har det så här, så måste du förstå att Gud har gett dig ansvarsfrihet både bakåt i tiden och framåt. Det är därför att du ska inte leva under fördömelsen eller under risken och rädslan för fördömelse, utan du ska istället leva i glädje. Det kristna livet glädje är en omöjlighet om du ser bakåt i ditt liv och bara känner anklagelse, eller ser framåt i ditt liv och bara känner en risk för att du ska kunna kanske komma att göra fel. Ja, visst kommer du göra fel ibland. Det gör vi allihopa. Det är inget konstigt med det. Vi är inte perfekta någon. Men Herren har redan åtgärdat det här. Du är redan förklarad ansvarsfri. Nå, men säger vi. Då kan man ju leva hur som helst. Nej, det kan man inte. Därför att du är inte kallad att vara ansvarslös, vilket ju är något lite annorlunda. Utan istället är det så här, att så länge man befinner sig i Galatien, så har människorna för sig att det behövs naturligtvis någon sorts kontrollorgan, något styrorgan i människans inre, som får människan att låta bli och synda. Och det är klart, ett sådant kontrollorgan behöver vi. Och när då människan tänker efter, hur ska Gud lösa det här problemet att göra så att jag inte syndar? Jo, då hamnar man alltid till sist i det dåliga samvetet för sånt man har gjort, och man håller gärna liv i det dåliga samvetet för att man inte ska göra om det man gjorde en gång, eller hur? Och när man tänker på framtiden så gruvar man sig förfärligt och tänk och usch och fy om jag skulle komma att göra en liten synd någon gång i framtiden, en stor synd. Det nu finns skillnad på stora och små, jag vet inte. Men så tänker många människor. Och liksom genom att hålla det här bekymret levande, man riktigt frammanar detta bekymmer för sig. Tänk om jag gör fel någon gång, tänk om jag skulle synda. menar man att just genom att jag hela tiden håller liv i det här bekymret så kommer jag inte att synda. Det är möjligt att det avhåller dig från att synda. Men som jag sa nyss, risken är att det avhåller dig från allting. Risken är att du till sist blir totalt handlingsförlamad. Och glad kommer du definitivt aldrig att bli. Och du vet, evangelium, det brukar vi ju översätta glatt budskap. Det finns så många kristna som är så främmande för det glada budskapets glädje. Jag kommer ihåg en man som jag träffade en gång på ett mentalsjukhus. Han hade varit patient i många år. Han var kristen och led av en kronisk depression som ingenting bet på. Och till sist frågade honom lite desperat: men evangelium, det betyder ju glatt budskap. Ja, sa han. Det gör visst det. Men han hade aldrig sett glädje. Och det finns så många kristna som aldrig gör det. Glädjen i ditt liv måste alltid få lov att börja med att du inser att du är ansvarsfri. Nå, det här problemet nu med att det behövs ett kontrollorgan som så att säga löser oss ifrån synden. Då har Gud hittat på något mycket bättre än det som människor alltid kommer dragande med, nämligen kombinationen av dåligt samvete bakåt och bekymmer framåt. Gud har en mycket bättre variant, och det är kärleken. Om Gud får lägga ner glädjen, tacksamheten och kärleken i våra liv, ju mer han lägger ner av kärlek hos oss till honom, desto mindre kommer vi att synda, eller hur? Det är ju väldigt enkelt och mycket roligare. Definitivt mycket roligare. Därför att det dåliga samvetet och bekymret, det skapar frukt. Och det skapar glädjelöshet. Det dödar allt andligt liv. Och det är alltså ett ganska högt pris för att undvika synden, att det andliga livet dör. Det kan inte vara Guds modell, och är det inte heller. Utan det är den galatiska modellen. Det är den fariseiska modellen. Ska vi undvika synden på det sättet, så blir vi fariser allihopa. Prestationstänkare till döds. Bokstavligt talat till döds. Och tack och lov att Gud har ett bättre knep. Han börjar med att förklara dig ansvarsfri. Väl vetande att det kan leda till att du tycker, ja, då är det inte så noga. Den risken får han ta, och den tar han. Lustigt nog. Men så vill han samtidigt tala om för dig. Han vill lägga ner detta i ditt hjärta, den glädjen över att du är ansvarsfri. Och så hoppas han och förväntar att den glädjen ska föda en sån kärlek till honom i ditt liv, att du istället blir extra noga med att ta reda på vad han vill för ditt liv, så att du inte syndar. Var du med på det? Då undviker du inte synden av fruktan, utan av glädje. Det är mycket bättre. Därför att då vaknar det andliga livet. Då föds det andliga livet fram. Och Gud kan börja att lägga ner mer och mer av sitt rikes resurser i ditt liv, så att ditt liv bär frukt. Det bär aldrig frukt om du ska hela tiden ängsligt hålla på och navigera i en skärgård av synder med fördömelse och bekymmer som kompass. Det går inte. Försök får du se. Jag har träffat många som har försökt genom årtionden och misslyckats. Jag har ännu inte träffat någon som har lyckats. Och de gånger jag trillat dit själv, så har jag också misslyckats. Att hålla hårt i glädjen, det är mycket viktigt. Det glada budskapet får inte skapa depression, för då är det fel någonstans. Utan istället ska vi se igen, vi går tillbaka till Galaterbrevet, ska vi se. Halleluja. Vi tittar i 5 kapitlet. Vi tittar på 13 versen igen, ska vi se. Ni är ju kallade till frihet, mina bröder. Bruka dock inte friheten så att köttet får något tillfälle, fast mer må ni tjäna varandra genom kärleken. Här ser du det, att köttet får inte poppa upp på nytt och ta initiativet. Utan istället vill Gud att vi ska drivas i våra liv av kärleken. Därför att kärleken gör att vi inte längre syndar. Kärleken är lagens fullkomning. Och Paulus undervisar lite längre ner om andens frukt. Vi ska se i 22 versen. Andens frukt åter är kärlek, glädje, frid, tålamod, mildhet, godhet, trofasthet, saktmod, återhållsamhet. Mot sådant är inte lagen. Alltså när vi styrs, när vi regeras av Kristi kärlek, då bryter vi inte mot lagen. Och vi behöver inte det dåliga samvetets anklagelser. Vi behöver inte framtidsbekymrens skräckvisioner för att undvika synd. Vi gör det ändå. Därför att kärleken regerar i våra liv. Ja, säger vi. Men då är det ju viktigt att kärleken får börja regera. Ju mer kärleken tar över i förhållande till mina bekymmer här, så blir det säkert bra. Ja, det blir inte så. Du måste göra dig av med hela ansvarstänkandet först. Annars kommer aldrig kärleken åt dig. Vi skulle kunna tänka oss så här att jag sitter här med mina bekymmer tills du kommer med din kärlek. Men Gud säger hit med bekymren först. Så kommer kärleken in sen. Det är inga problem. Men bekymren måste först ut. Oavsett om kärleken kommer in eller inte. Den risken tar Gud. Och det måste du se att han gör. Och det är ingen stor risk. Om du bara har klart för vad det hela handlar om. Då är det ingen risk alls. När nu Paulus säger att ni ska inte använda friheten så att köttet får något tillfälle, så låt oss läsa verserna 16, 17 och 18. Vad jag vill säga är detta: vandra i ande, så ska ni förvisso inte göra vad köttet har begärelse till. Till köttet har begärelse mot anden, och anden mot köttet, i två ligger ju i strid med varandra för att hindra er att göra vad ni vill. Men om ni drivs av anden, så står ni inte under lagen. Att vandra i anden, det är att låta Gud få börja att tala till oss. Så att vi börjar förstå vad det är han vill med våra liv. Och vi låter honom få sin vilja igenom. Just med det han vill för dig eller mig. Och då säger Paulus så här: då kommer du att vinna en seger över synden i ditt liv. Varför det? Jo, därför att hela det sättet att leva i en fortgående fostran, ungefär som ökenvandringen var för judarna. De fostrades av Herren. Och det är också så att när vi vill leva den sortens liv, då står vi under nåden. Står det här? Vi står inte under lagen, utan då står vi under nåden. Om anden får driva oss. Och det innebär att då strömmar kraft in i oss. Och den kraften, kärlekens kraft, den löser oss ifrån behovet av att synda. Om jag får uttrycka mig väldigt enkelt och banalt: om du lever det liv Gud har tänkt för dig, då får du så mycket att intressera dig för. Det blir så innehållsrikt i livet, så du har ingen användning för synden. Många människor syndar bara för att de har tråkigt. Och tråkigt, det har de för att de inte vandrar i anden. Vandra i anden, så blir ditt liv så spännande så du hinner inte synda. Det är faktiskt sant. Gud är en mycket enkel pedagog. Det mesta i Guds rike är väldigt enkelt. Vandringen i anden är en fostran. Den ger dig kraft. Den fyller ditt liv med intresse. Och därför så kommer du att sluta synda i mycket stor utsträckning. Och därför vill Gud att du ska drivas av hans ande. Kärlekens ande, som fyller dig med kärlek, som gör att det du gör, det gör du av kärlek. Och på det sättet bortfaller ditt behov av att ha dåligt samvete och bekymmer som ett kontrollorgan, som ett moraliskt kontrollorgan över ditt liv. Därför att de är ett kontrollorgan som dödar det andliga livet. Och vi ska se några texter både på det här med samvetet och det här med bekymmer. Vi ska ta fram en text i Hebreerbrevet 9 som jag har läst tillsammans förut, men som jag tycker är så oerhört viktig. Hebreerbrevet 9, verserna 13 och 14. Därför att det kan inte nog understrykas att om vi inte tar emot den här vissheten i tro om att vi har rätt till ett rent samvete när Gud har förlåtit oss, så kommer det andliga livet aldrig att blomstra i våra liv. Ty om redan blod av bockar och tjurar och aska av en ko stängt på dem som har blivit orenade helga till utvärtes renhet, hur mycket mer ska icke Kristi blod, då han nu genom evig ande har framburit sig själv som, så som ett felfritt offer åt Gud, rena våra samveten från döda gärningar till att tjäna den levande Gud. Så länge våra samveten är anklagade så gör vi döda gärningar. Tråkiga gärningar, resultatlösa gärningar, döda gärningar. Resultatlösa gärningar, döda gärningar. Därför att det anklagade samvetet dödar det andliga livet. Du kan inte göra någonting av kärlek om du samtidigt har ett anklagat samvete. Och därför bjuder Gud på det oanklagade samvetet som ett startkapital, som en utgångspunkt för ditt kristna liv. Och det är någonting som du får sätta tro till. Herren vill ha det så. Och om du tycker att han borde göra det på något annat sätt, så får du kapitulera och säga: det får bli som du vill ha det här. Det är det bäst så. Ja. Och du vet, samvetet är den manik med vars hjälp vi hör Guds röst. Gud vill tala till dig. Han vill tala kärlekens ord till dig i ditt samvete. Men om samvetet samtidigt hela tiden signalerar att du är en fördömd och dålig människa, att du är förkastad, att du är inget att ha, då hör du inte Guds röst. Därför måste du ta emot en rening av samvetet, som det står här. Han ska rena våra samveten från döda gärningar till att tjäna den levande Gud. Vi ska gå nu till Matteus 6 kapitel och se på det här med bekymmer. Jag läser 24 versen i Matteus 6. Och nu är ganska välbekanta ord för oss. Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ena och älska den andra, eller kommer han att hålla sig till den förra och förakta den sena. Ni kan inte tjäna både Gud och man. Därför säger jag er, gör er inte bekymmer för ert liv, vad ni ska äta eller dricka, i heller för er kropp, vad ni ska kläda er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? Se på fåglarna under himlen, de sår inte, ej heller skördar, de ej heller samlar in i lador, och likväl föder er himmelske fader. Är inte ni mycket mer än det? Vilken av er kan med allt sitt bekymmer lägga en enda alen till sin livslängd? Och varför bekymrar ni er för kläder? Beskåda liljorna på marken, hur de växer, de arbetar inte, ej heller spinner de, och likväl säger jag er att inte ens Salomo i all sin härlighet var klädd som en av dem. Kläder nu Gud så gräset på marken, vilket idag står och imorgon kastas i ugnen, skulle han då inte mycket mer kläda er, ni klentrogna? Så gör er nu inte bekymmer och säg inte: vad ska vi äta, eller vad ska vi dricka, eller vad ska vi kläda oss med? Efter allt detta söker ju hedningarna, och er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Men sök först efter hans rik och hans rättfärdighet, så ska också allt det andra tillfalla er. Gör er alltså inte bekymmer för morgondagen, ty morgondagen ska själv bära sitt bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Här får du veta en rad viktiga saker om det här med bekymmer. För det första är det så att det står talat om två herrar. Och det står talat om två livsstilar. Gud och mammon står det talat om. Och det står talat om bekymmer och bekymmersfrihet. Och bekymren hör ihop med mammon. Och mammon är ett annat namn för djävulen, som gärna uppträder under många namn och förklädnad. Gud spelar med öppna kort. Han har alltid samma namn. Och han står för bekymmerslösheten. Och vi förstår av det här att om bekymren får regera oss, så kommer vi, vare sig vi vet det eller inte, att gå fiendens ärenden. Vi kommer att bli så upptagna med problem kring pengar och ägodelar och trygghet och alltihopa det här, att vi blir oförmögna att leva efter Guds vilja. Jag tror många har en känsla av att det här med bekymmer, ja, det är inte så farligt. Lite bekymmer, det måste man ha. Det är kanske till och med bara nyttigt att ha lite bekymmer. Jesus är väldigt skarp. Han säger att om bekymren får regera oss, så kommer vi inte att kunna vandra i Guds vilja. Och därför är bekymmer inte alls oviktiga ting, utan någonting som vi måste se att det är väldigt viktigt att Herren får göra oss bekymmersfria. Nu säger han också så här att, ja, varför bekymrar ni för kläder och ser på liljorna på marken och fåglarna under himlen och sådär? Och så tänker man sådär, ja, fåglarna under himlen, ja, så kallt som det har varit i vinter, det är ju många fåglar som har dött, tänker vi, inte sant? Liljorna på marken, det kanske inte säkert de kommer upp. De såg ganska taniga ut förra året och de kanske inte alls kommer upp i år, men vet. Och så tänker man så här, ja, jag är ju arbetslös, ja, jag vet inte vad jag ska äta imorgon. Och det är lätt att säga för honom som står där framme att man ska vara bekymmerslös. Eller hur? Ja, det kanske det är. Fast du kanske inte vet vilka anledningar jag har att bekymra mig. Jag har goda anledningar till bekymmer i mitt liv, fast jag med Herrens hjälp håller mig flytande ändå. Jesus säger så här att bekymmerslösheten är ingenting som Gud upprättar i våra liv genom att lösa alla problem så till en grad att vi aldrig märker dem. Var dag har nog av sin egen plåga, säger jag. Och det betyder alltså att du kommer inte att slippa ifrån friktioner och svårigheter i denna värld. Du kommer inte att forsa fram som en pansarkryssare totalt oberoende av väder och vind. Utan nu kommer du att märka av både det ena och det andra i ditt liv. Det gör fåglarna under himlen, det gör liljorna på marken, det kommer du också göra. Men bekymmerslösheten då? Jo, den handlar om att när dagen för, så att säga, ditt bekymmer är inne, så kommer du att få den kraft du behöver till den dagen. Det Jesus försöker lära dig och mig, det är inte att inte ta ut grejerna i förskott. Därför att till det får du inte kraft. Det har du säkert god erfarenhet av. Saker och ting ska hända nästa månad när man går där och undrar, hur ska det här gå, hur ska det här sluta, och hjälp, vad ska jag ta vägen sen, och hur ska det gå, och hur ska det gå. Och då säger Gud så här, ja, kära bror, när du går omkring med alla de där bekymren, då rinner hela det andliga livet av dig. Och i praktiken kommer du att bli mer intresserad av vad mammon tänker hitta på än av vad Gud tänker hitta på. Det känner vi igen. Vi känner till det här allihopa. Alla är vi mer eller mindre experter på bekymmer, inte sant? Och då säger Gud så här, ja, vi skulle vilja ha ett löfte då från Gud att när den dagen kommer, då kommer Gud att lösa den här biffen så fantastiskt vi inte ens märker av den. Men det säger Gud, det löftet får du inte. Utan du får istället det löftet av mig att om du vill så ska jag göra dig bekymmersfri, fastän du kanske råkar ut för det ena och det andra i framtiden. Så att du inte behöver ta ut grejerna i förskott. Det är den hjälp jag vill ge dig idag. Är ni med? Ja. Och vi skulle till exempel vilja att Gud, vi räknar med att nästa månad så kommer den och den krisen att inträffa. Och så skulle vi gärna vilja att Gud viskade göra på oss att först så kommer det att hända, sen kommer det att hända, sen blir det så, sen blir det så, och så är det ju igenom. Men han gör inte så. Utan han bara kommer till oss och säger, du kan väl ha förtroende för mig. Jag ska hjälpa dig när den dagen kommer. Men jag talar inte om i förväg vad det som ska ske. Men jag vill att du ska ha din trygghet i mig och inte i det jag talar om för dig. Jag vill att du ska vara bekymmerslös därför att jag är den jag är. Titta i 10:e kapitlet i Matteus, ska du se. Där får du ett drastiskt exempel på det här. Vi börjar läsa 17:e versen. Ta er tillvara för människorna. Ty de ska dra er inför domstolar och i sina synagogor ska de gissla er. Och ni ska föras fram också inför landshövdingar och konungar för min skull till ett vittnesbörd för dem och för hedningar. Men när man drar er inför rätta, gör er då inte bekymmer för hur eller vad ni ska tala. Ty vad ni ska tala ska bli er givet i den stunden. Det är inte ni som ska tala, utan det är er faders ande som ska tala i er. Ja, vi kan ju tänka oss in i om vi var sovjetiska pastorer. Och så hamnar vi i fångläger i Sibirien. Och vi ska förhöras och vi ska ställas inför domare här och vi ska anklagas och grejer. Och man sitter där i sin cell och tuggar på naglarna och förbereder försvarstal. Och man ropar till Gud, Gud, du kan väl tala om för mig vad jag ska komma att säga. Och Gud säger, jag har bara förtroende för mig. Förbered inga försvarstal. Sitt inte och fundera ut en massa, utan tänk på något annat. Tänk på mig istället för att sitta och tänka på den här domstolsförhandlingen. Och du förstår, då händer något märkligt när Gud får lära oss det här. Därför att när vi ställs inför en situation som vi är rädda för, någonting som ska ske i framtiden,
Ja, då kan jag leva i mina bekymmer.
Hur ska det här gå? Tänk om det händer, vad gör jag då? Sen säger han kanske det, och vad ska jag hitta på då? Jag måste ha någon bra replik att säga i förväg. Någon som jag liksom bara kan dra upp i bakfickan och slänga på bordet. Jag måste vara förberedd på allt.
Visst. Och ju mer man sitter och förbereder sig sådär, desto mer får fruktan tag i. Rädsla. Tänk om jag gör fel. Tänk om jag gör galet. Tänk om det händer, och tänk om det händer, och tänk om Gud sviker mig. Istället för att sitta och förbereda dig, så kan du bara umgås med Gud. Gud, du har tid. Gud, nu har vi tid med varandra. Nu ska jag vara stilla och förtröstansfull inför dig. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka. Så? Genom stillhet och förtröstan blir ni starka. Och när den dagen kommer, då det här smäller av liksom, ja, då är jag stark. Fruktan råder inte i mitt liv, och det gör att jag kan höra Guds röst. Gud kan tala genom mig och kan tala på ett sådant sätt så det händer saker. Och Gud kan föra mig genom krisen på ett helt annat sätt om jag inte har låtit bekymren regera mig i förskott. Och det här med bekymmer, det har med ansvarslösheten att göra, fast vi kanske inte alltid tänker på det så. Det är för att varje gång vi bekymrar oss inför något som ska komma att ske, så är det egentligen den tanken som råder i vårt hjärta. Att tänk om Gud sviker mig i krisens stund. Tänk om Gud lämnar mig i klistret. Tänk om jag inte duger inför Gud trots allt. Jag duger kanske när allt går bra, och när jag sköter mig och så här, och när Gud inte behöver rädda mig i några speciella svåra situationer. Men jag undrar om jag vågar riktigt lita på att Gud ställer upp också när jag sitter i klistret. Det är bäst jag förbereder mig. Är du hur? Det är grogrunden för alla bekymmer, detta att man inte litar på den ansvarsfrihet som Gud en gång för alla har proklamerat ur våra liv. Om ett halvår kommer jag hamna i en svår situation, och tänk om jag råkar synda på vägen dit, då kanske det smäller av, det bäst jag förbereder mig. Nej, nej, nej. Gör inte det. Låt var dag ha nog av sin egen plåga. Ta inte ut något i förskott, utan var tillsammans med Gud. Lita på hans löfte om ansvarsfrihet både bakåt i tiden och framåt i tiden. Därför att då kan Gud leda dig. Då kommer du inte att hamna i mammons klor. Du kommer inte att vandra bort ifrån Herren, utan du kommer att bli mer och mer beroende av Herren. Och Herren kommer att uppfylla dig med sin ande, så att du blir stark och kan verkligen med hans hjälp gå igenom den kris som kanske också kommer. Alla kriser kommer ju inte. Ibland tar man ut grejer i förskott som aldrig blir av. Men det är ju en annan sak. Du ska titta i Matteus 13 kapitel också. Matteus 13 och 22. Det är den här liknelsen om de fyra sädesåkrarna. Och så står det här om törnernas åker. Och att den såddes bland törnerna, det är sagt om dem som väl hör ordet, men låter tidens omsorger och rikedomens bedrägliga lockelse förkväva det, så att han blir utan frukt. Här ser du. Lite bekymmer kan döda hela det andliga livet. Så det här är inte likgiltiga ting. Och du vet hur det var med Marta och Maria när Jesus kom hem. Och Maria, hon satte sig vid Jesu fötter, och Marta, hon höll på och pula med stekpannor och annat sånt här. Och till sist så säger Jesus till henne: du gör dig bekymmer och oro för många handa, men allenast ett är nödvändigt. När bekymren får komma in i våra liv, så dödar det andliga livet. De gör så att vi aldrig får tid och ro och stillhet i vårt inre nog att sitta vid Jesu fötter. Det är bara ett som är nödvändigt, säger Jesus, det är att vi sitter där ibland. Att vi sitter där så mycket att vi inte regeras av bekymmer i våra liv. Och därför så måste vi se den här ansvarsfriheten som Gud ger oss. Den frihet som vi är kallade till, kallade. Det är friheten att leva utan det dåliga samvetet och utan bekymmer som styrorgan över vårt liv. Utan att Gud vill göra oss bekymmersfria och rena i våra samveten. Därför att då kan det andliga livet växa fram. Då kan vi höra Guds röst. Då kan vi börja vandra i anden efter Guds vilja. Och då kan vi vinna seger över det som är synd i våra liv. Och vi kan få se hur vi kommer in i kärlekens dimension istället för att leva i bristens och självföraktets dimension. Vi ska gå till Filipperbrevet 4 till sist. Halleluja. Halleluja. Filipperbrevet 4. Glädjen eder i Herren alltid. Åter vill jag säga, glädjen eder. Och det där, det är ju inte ett ord som riktas till redan glada människor. Människor som har vunnit högsta vinsten på tipset och dessutom har sol och vackert väder och medvind i ryggen och allting sånt här. Utan det här är naturligtvis sagt till människor som sitter i klistret. Eller som väntar sig att hamna i klistret. Paulus satt i fängelse när han skrev det här, så han är trovärdig i sammanhanget. Vi kallar detta för glädjens brev. Gläd er i Herren alltid. Också när det regnar småspik. Åter vill jag säga, gläd er. Låt ert saktmod bli kunnigt för alla människor. Herren är när. Gör er inget bekymmer, utan låt i allting era önskningar bli kunniga inför Gud genom åkallan och bön med tacksägelse. Så ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Ja, det här är så välbekanta ord så vi har nästan kanske förlorat känslan för vad de handlar om. Att vi ska göra oss av med våra bekymmer. Och att våra hjärtan och våra tankar kan behöva beskyddas emot bekymmer. Hur kommer det beskyddet oss till det? Jo, genom att Guds frid, Guds kraft får komma in i våra liv. Guds nåd. Och det är någonting som då verkligen får bevara oss så att vi liksom tänker på Kristus istället för att tänka på bekymret. Så att vi umgås med Herren och har gemenskap med honom istället för att hela tiden hålla på och älta det som kan komma att ske. Eller att hela tiden hålla på och älta och tänka, tänk om Gud förskjuter mig i framtiden för att jag råkar synda. Utan istället så får vi leva i gemenskap med Herren. Det är så underbart. Och många gånger när vi har bönämnen, när vi har problem, du kanske har en anhörig som inte tillhör Herren och som du sörjer mycket över, eller någon anhörig som du beder mycket för. Och då vill jag bara i förbifarten nämna för dig att om du har ett sånt här långvarigt bönämne som du får komma tillbaka till, då måste du börja med att se till att Herren får rensa ut alla bekymmer ur det här bönämnet. För många gånger när det drar ihop sig till uthållig bön så blir man så fruktansvärt bekymrad. Tänk om Gud aldrig svarar på den här bönen, och tänk om det här inte lyckas, och tänk vad som kommer att hända om det sker eller detta sker. Du måste kunna kämpa i bön utan bekymmer. Därför att bekymren äter upp din tro. Och när din tro har ätits upp så ber du inte längre bönen med kraft. Det är så viktigt att alla bekymmer rensas ut. Den kan du bedja också för sak om det gäller. Många gånger måste du alltså börja med en bönekamp med att be att Herren tar bort bekymret ur ditt hjärta för att du ska kunna bedja för saken det gäller. Det är så skönt det här. Herren vill verkligen att du ska vara bekymmersfri. Och det handlar inte om att Gud kräver av dig. Du får inte lov att ha bekymmer. Har du bekymmer så åker du ut. Utan det är så här, kom mitt barn så ska jag hjälpa dig. Så att du slipper bekymmer. För det är faktiskt min vilja att du ska slippa alla bekymmer. Så fort du lever i bekymmer dör det andliga livet. Och jag är så intresserad av att det andliga livet ska växa och spira i dig. Att allt bekymmer måste rensas bort. Och ta den här lilla bilden av åkern där det växer bekymmer tillsammans med säden. Det här är som att rensa ogräs, brukar jag säga. Det måste man göra. Du vet, ogräs rensar man inte en gång för alla. Utan ogräs rensar man regelbundet. Och om du ska bli en levande kristen så måste du regelbundet rensa ogräs i ditt liv. Rensa bekymmer. Se till att vara inför Gud och be att han rensar ut alla bekymmer ur ditt inre tills dess att det är lugnt och stilla. Tills Kristi frid på nytt regerar i ditt hjärta. Underbart. Alldeles underbart. Och då kommer det andliga livet till sin rätt. Låt inte självanklagelser och bekymmer kväva det andliga livet. Utan du är kallad till frihet. Ta emot den friheten så att Herren kan tala till dig och du kan vandra i anden dit Herren bjuder att gå.